En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och han kände att han tappade glädjen när han då behövde passa in i den här norska mallen.
Lucas Pinheiro Bråten skrev historia när han tog Brasiliens första världskuppsseger någonsin i alpint i finländska Levi i helgen. Efter en uppmärksammad konflikt med det norska skidförbundet är han nu tillbaka på allvar, men nu tävlandes för just Brasilien. Med ett starkt första åk och nerver av stål i det andra slog han till och skrev alltså historia. Vad betyder segern för alpinsporten? Vad säger Lucas Pinheiro Bråten själv? Och så undrar vi förstås hur det också gick för svenskarna. Det och mycket mer med Sportbladets Malin Wahlberg. Jag heter Emir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Ja, Malin, Brasiliens första alpina världskuppsseger. Tror du ens folk bryr sig om det i landet? Eller är det bara fotboll där borta?
Det är nog ganska mycket fotboll fortfarande. Men det är klart att det väcker lite uppmärksamhet även där. När de har en åkare helt plötsligt som går och vinner världskuppsegrar. Så att det har fått lite uppmärksamhet i Brasilien också.
Ja, nu kanske jag sätter dig på pottan. Men genom att han tävlar för Brasilien, innebär det också att han liksom tränar där borta eller använder han liksom Norges faciliteter fortfarande?
Jag vet inte hur mycket han har varit i Norge, men han har nog varit runt lite i Europa. Sen har jag sett att han har varit mycket i Brasilien också, men jag tror inte han har bedrivit så mycket träning där, utan den har nog till mestadels skett i Europa.
Men du, vad betyder Lucas Pinheiro Bråtens seger för alpinsporten, både för Brasilien och internationellt?
Ja, men man har ju väntat lite på det här sen han valde att göra comeback och tävla för Brasilien. Han var ju på pallen flera gånger i fjol, 3 i slalom och 2 i storslalom, men det här var ju första segern, så att man har ju väntat lite på att den ska komma. Och det är klart, det blir mer uppmärksamhet när han tar en seger för Brasilien än när han tog en seger för Norge, såklart. Skidsporten i stort behöver det här. Alltså, som vi ser på längdsidan, det har ju varit väldigt mycket Sverige och Norge, vilket ju tappar lite intresse. Och så att ju fler nationer som kan vara med där uppe i toppen skapar ju en större bredd. Så det är klart att det är positivt för alpinsporten.
Men hur påverkar hans framgång intresset för alpint i Brasilien och andra icke-traditionella skidnationer?
Ja, det är en bra fråga. Jag, som sagt, jag har sett att det har skrivits lite om det så, men jag vet inte om det är alpinfeber i Brasilien. Nej. Riktigt än kanske. Men det kommer ju ett OS och det är klart att om Brasilien har ett guldhopp där, så är det klart att det kommer skapa lite hype i alla fall.
Ja, men det är kul att det poppar upp lite annorlunda nationer så där i den alpina världen. Hur har reaktionerna varit i skidvärlden efter den här historiska segern då? Vad säger de i Norge framförallt?
Ja, de har väl också varit lite beredda på att det här kommer komma, men det är klart att det är surt för Norge att de tappade en av världens bästa åkare, och det blev ju en diskussion när han valde att sluta. Det var ju en stor chock för alla egentligen. Att han var ju bara 23 år gammal när han meddelade att han skulle lägga av. Så att det var ju ett supertapp för Norge. Och det har ju också varit en diskussion. Det sättet man tappade honom på, kunde man ha gjort något annorlunda och sådär. Så att det är klart att det svider för norrmännen att han nu tävlar för Brasilien och kommer vara ett väldigt stort medaljhopp för dem i OS.
Ja, för som du säger, han representerar ju nu Brasilien för att han hamnade i konflikt med det norska skidförbundet. Vad vet man kring det? Berätta lite om det.
Ja, men precis. Han slutade som sagt inför, han meddelade det på en presskonferens inför världscuppremiären i Sölden för 2 år sedan. Och det kom verkligen från ingenstans. Han var 23 år gammal, hade vunnit slalomcupen säsongen innan, så att han var ju på den absoluta toppen, en av de bästa åkarna i världen. Väljer då 23 år gammal att sluta för att han inte kommer överens med förbundet. Det har skrivits mycket om att det handlade om de kommersiella rättigheterna. Det var någon incident där han hade gjort ett fotojobb för en annan. Förbundet hade en klädsponsor och han hade gjort något fotojobb för någon annan. Men när man lyssnar på honom så var det en, bara en liten del. Han är ju speciell. Han har alltid gått sin egen väg. För honom är kanske inte... Han, det är klart att han vill vinna. Men det är inte segrarna i sig som är det viktiga för honom. Utan han pratar ju om att hans mål i livet är att inspirera andra och följa sina drömmar. Och det kan han göra genom att åka skidor och vinna segrar. Så det är liksom viktigare för honom. Och han kände att han tappade glädjen när han då behövde passa in i den här norska mallen som man behöver. Är man i ett landslag så är det klart att det finns liksom vissa regler att följa. Och där kände han att det inte var tillräckligt liksom flexibelt. Och att han kände att det norska förbundet inte kunde liksom anpassa sig för andra personligheter. Så då kände han att han tappade glädjen för sporten och kunde inte göra det han vill vid sidan om. Så då valde han att sluta. Och det spekulerades ju väldigt fort om att det fanns den här öppningen med Brasilien. Hans mamma är ju från Brasilien. Just så han har haft dubbla pass. Så att det var ju, man vet inte riktigt hur mycket han hade det i åtanke i början. Men spekulationerna var igång rätt tidigt om att det kanske kan bli en comeback ändå. Mm. Och så gjorde han en comeback då inför förra säsongen för Brasilien.
Mm. Och nu skriver han alltså historia. Hur pass mycket svårare är det att tävla för ett land som Brasilien inom alpinåkning kontra Norge då? Jag tänker att Norge måste väl... I Norge får man väl mycket mer stöttning, mer faciliteter, det finns mer pengar rent ekonomiskt i en alpin sport så att säga.
Ja, det finns ju liksom fördelar och nackdelar med det där. Han tränade ju med ett av världens bästa landslag. Det är klart att det ger väldigt mycket fördelar att bara vara i det laget och kunna dra nytta av varandra och man har ett team runt sig. Nu har han ju fått skapa sitt egna team. Det är ju inte liksom det brasilianska förbundets tränare och så, utan han har ju plockat ihop sitt eget team som leds av hans pappa. Och får ju välja allting själv vad han vill göra, och det har öppnat möjligheter för att kunna jobba med alla andra sponsorer som han vill, så han kan ju dra in väldigt mycket pengar på det sättet som han inte kunde göra när han var i den norska förbundets ramar, för då har man ju liksom, man måste ju förhålla sig till vissa rättigheter, man får inte ha vilka sponsorer man vill på hjälmar och kläder och sådär, så att det finns ju... Det finns ju andra åkare som har valt den vägen också. Alltså Henrik Kristoffersson som också tävlar för Norge har ju valt den vägen. För han kände inte heller att det var också en konflikt med det norska förbundet. Nu har vi på
vad har Henrik Kristoffersson gjort då?
Alltså, han har ju också ett eget team och kör utanför. Alltså han tävlar för Norge men han har ett eget team och kör. Och det ser vi på i Sverige nu. Fabian Axvard som är en ung talang. Han har möjlighet att vara med i den svenska träningsgruppen, men han har också via sitt skidmärke fått möjlighet att kunna köra lite eget. Så att vissa vill ju det för att man ska kunna ha mer flexibilitet, välja sin egen väg. Så att det finns ju både fördelar och nackdelar. Det är klart att det kräver ju mer av en åkare och liksom dra en egen satsning. Men är man så stor som han är och har möjlighet att få in så mycket sponsorpengar, så är det ju kanske lättare för vissa andra åkare som inte är lika stora profiler.
Malin, han la ju av efter konflikten med norska förbundet, eller han tog en paus på ett år. Sen kom han tillbaka förra säsongen. Hur imponerar den här prestationen att han tar den här världscupsegen nu då? För Brasilien?
Ja, men det är klart att det är imponerande. Men jag tror vi spelade in en podd redan då när han gjorde comeback. Och jag var ganska... Alltså, han är bara 23 år, eller var 23 år då, han är 25 nu. Det var jag ganska beredd på att han skulle komma tillbaks till toppen. Sen är det klart att det har ju säkert krävts en del. Alltså, det är mycket nytt när man ska köra igång ett eget team och hur man ska träna och vem som ska göra vad och sådär. Så att, men nu var han ju som sagt och slog som pallplatserna även förra säsongen. Så att för mig har det mest varit en tidsfråga innan han skulle ta en seger igen.
Och den här säsongen som kommer nu då, vad kan vi förvänta oss av Bråten den här säsongen? Är han en potentiell slalomkung à la Michaela Schifrin som hon är för damerna?
Kanske inte riktigt på den nivån. Det är lite jämnare på här sidan. Hon vann ju nästan 1,5 sekund nu i premiären i Lever. Så att hon kommer nog vara lite mer överlägsen, men han kommer absolut vara en pallkandidat alla tävlingar och en medaljkandidat i OS, kanske till och med det största guldhoppet beroende på hur säsongen går. Och han har ju som sagt redan vunnit slalomcupen, så att när han slutade var han ju ja, han var ju bäst av alla då på slalom. Så att han kommer absolut vara med där uppe även den här säsongen.
Innan jag släpper iväg idag, vill du veta lite bara hur det gick för svenskarna som tävlade i finska Levi också? Hur gick det för dem?
Det var ju inte lika kul. Mm. Det var ju faktiskt ett fiasko får man ju säga på här sidan. Ingen av de svenska herråkarna gick ju ens vidare till andra åket. Kristoffer Jakobsen, som man är den som har störst förväntningar på, var ju 2,75 efter i första åket. Och det var ju inte alls vad man hade hoppats eller trott på förhand. Han hade en lite strulig säsong i fjol och har ändrat väldigt mycket med materialet. Han har nya pjäxor och väldigt mycket nya inställningar på skidorna. Men att det skulle gå så här, det tror jag ingen trodde. Och han verkade vara väldigt konfunderad själv också efteråt. Jag hörde Gustav Wissing sa i Viaplay där efteråt att de har inte tränat så mycket i Sverige som de brukar. Annars brukar de alltid ligga uppe i Norrland och träna inför premiären i Levi just för att få den här skandinaviska snön. Men nu, som du var inne på, snöbristen gjorde att man istället valde att åka ner till Österrike och träna där. Och om det kan vara något, för det var andra nationer som ändå var uppe i norr och tränade, att hade svenskarna då en nackdel att man inte hade kört lika mycket på den snön. Kan ju vara en del. Får man ju hoppas att det ser bättre ut nästa tävling. För att det här var ju, det var verkligen en besvikelse. Och även på damsidan hade man ju hoppats på mer. Anna Sven Larsson och Sara Hector var ju bästa svenskorna på samma tid på en 11:e plats. Mm. Över 3 sekunder efter Schifrin. Så det var ju inte heller vad man ville se i premiären.
Varför har det varit så svårt för de svenska, speciellt herrarna i slalom på sistone? Är det väl liksom Ingmars skugga som väger för tungt?
Vi hade ju en gyllene generation för några år sedan med André Myhrer och Jens Byggmark. Och
han tog väl till med OS-guld?
Ja, exakt. Mm. Och där var de var ett väldigt starkt slalomlandslag där i några år. Jag tror till och med att vi benämnde dem som världens bästa slalomlandslag ett tag. Men efter det, när den generationen, Mattias Hargin var ju med där också, så efter att den generationen slutade så fanns det inte lika mycket som fyllde på underifrån. Det är ju Kristoffer Jakobsen som liksom har lutat oss mot de senaste åren. Och tyvärr har ju han haft problem med urkörningen. Han är ju otroligt snabb när han får till det. Men förra säsongen körde han ur hälften av alla tävlingar. Han körde ju på VM. Så att han är ju lite för ensam och lite för liksom okonsekvent. Så att det har ju inte sett jättebra ut. Nu har man ju gjort om mycket på förbundet överlag och nya tränare och sådär. Så att det är mycket nytt och man får hoppas att man hittar en linje så att man kan få en bredare liksom talangbas så att vi kan få upp fler åkare framöver.
Mm, och så hoppas vi att han får pil på de där pjäxorna och skidorna och allt vad det nu är inför
ja,
OS.
Ja, vi verkligen hoppas det. Han var ju tvåa i Gurgel förra säsongen, så vi får se nu nästa tävling. Förhoppningsvis blir det bättre då. Annars får man ju verkligen slå på alarmknappen om han skulle var lika långt efter då.
Gurgel, vilket otroligt härligt namn.
Ja, visst.
Malin Wahlberg, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.